Alla verk i det här rummet saknar titel. De heter inte ens utan titel. De är namnlösa. Namnlösa konstverk är inte så egendomligt egentligen. Det var först under 1700-talet som konstverk började få titlar. Tidigare i konsthistorien gjordes verken på beställning. Då var beställaren och betraktaren densamma, så titlar behövdes inte. Verken hade alltså inga namn. Det krävdes inte heller, för betraktaren visste redan vad de tittade på. Många gånger var det bibliska motiv, och Bibeln är full av namn. I Bibeln är namn ättelinjer, historia och bakgrund. Adam, som ger namn åt alla markens djur och himlens alla fåglar i Edens lustgård. Mannen med namnet Jubal, som blir urfader till alla musiker. Och staden Hanok, som får sitt namn efter Kains son. De bibliska namnen är signifikanta. De uttrycker något om sina bärare. Därför kan de också förändras. Patriarken Abraham heter inledningsvis Abram. Hans kallelse ändrar hans namn. Aposteln Paulus var ursprungligen känd som Saul. Det namnet ändras vid hans omvändelse. Samtidigt är Guds namn okänt. När Mose möter Gud i form av en brinnande buske frågar han om Guds namn. Men Gud svarar honom: jag är den jag är. Många är de tavlor som återgett bibliska motiv genom konsthistorien. Och när konstverk under 1700-talet började säljas behövde de identifieras och katalogiseras. De behövde gå särskilja från varandra. Därför fick de titlar, alltså namn. Dessa titlar refererade till verkens motiv. Därför kunde verken tillskrivas namn såsom Judit med Holofernes huvud eller Jesus och Maria. Men namn är inte bara till för identifiering och katalogisering. Namn är också ord med mycket speciella egenskaper, vilket återigen reflekteras i Bibeln. Att ge någon eller något ett namn är att skilja det ena från det andra. Det är att skapa avgränsningar. På samma sätt skapade Gud världen. I första Mosebok beskrivs det hur Gud skilde ljus från mörker, hav från land. Det som tidigare varit detsamma blev nu olika. Gud fortsatte sedan att frammana världen genom sitt ord. Eller som aposteln Johannes uttryckte det: i begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Johannes menade att Gud skapade världen genom det talade ordet. Utsagda ord är händelser, företeelser i tiden. De orden kräver våra kroppar för att kunna ljudas. och till skillnad från nedtecknade ord lämnar de inte några spår. Ljudet finns bara till det att det upphör. Men det finns andra som säger att Guds första skapelse inte var världen utan bokstäverna. Det skrivna ordets minsta beståndsdelar. De skrivna orden är oberoende av den levande kroppen. Orden har blivit tecken, orörliga visuella fenomen. Fenomen som kan hamna på platser långt ifrån där de först nedtecknades. Tecken som finns kvar när den som skrivit orden är borta. De allra tidigaste alfabeten var avbildningar av den värld de ansågs ha skapat. Hebreerna lät bokstaven Alef få formen av en oxes huvud. På hebreiska betyder Alef också oxe. Bokstaven Mems form påminner om en serie vågor och var även det hebreiska namnet på vatten. Bokstaven Ayin, som på hebreiska betyder öga, ritades likt ögat som en cirkel. Men det fanns också det som inte fick avbildas, kanske för att undvika att göra det gudomliga synligt. De tidiga hebreerna betraktade nämligen andedräkten som livet och medvetenhetens mysterium. För dem fanns en koppling mellan Gud, vinden och andetaget. De var alla osynliga. På samma sätt förhöll det sig med vokaler. Eftersom vokaler är ljud som görs av den obehindrade andningen blev de en del av det mystiska andetaget. Därför utelämnades vokalerna ur hebreernas alfabet. När hebreernas alfabet senare fördes till Grekland förändrades bokstäverna. De slutade avbilda världen. Alef ställdes på ända och blev bokstaven alfa. Helt utan förhållande till en oxe. Vattnet slutade vara centralt i bokstaven mem, som blev grekiskans bokstav mega. Och ögat i ayin reducerades till en cirkel vid namn omega. Grekerna hade också sina egna gudar. Gudar obrydda med vinden och andetaget. De tillät att vokalerna nedtecknades, vilket kom att förändra läsarens förhållande till orden. Den vokallösa hebreiskan hade gjort orden otillräckliga i sig själva. När endast konsonanter nedtecknades behövde läsaren själv tolka orden. De behövde själva välja vokaler. Därför kunde olika läsare hitta olika mening i orden. Orden behövde alltså sina läsare för att bli till. I grekiskan blev förhållandet det omvända. Med grekiskans vokaler försvann valfriheten i hur orden kunde läsas. Det fanns bara en enda korrekt läsning, eftersom orden inte längre behövde tolkas. Orden behövde inte längre sina läsare för att bli till. Kanske var det insikten att ord skrivna med vokaler existerar även utan en läsare. som motiverade aposteln Johannes att skriva: "Och ordet vart kött och tog sin boning ibland oss." En slags historieskrivning om hur ordet och bokstäverna slutade behöva människokroppen. Först genom de nedskrivna orden, sen genom de vokaliserade alfabeten. Orden fick egna liv ibland oss, istället för genom oss. Kanske förstod Johannes det här för att han själv skrev sina texter på grekiska, det första språket med ett vokaliserat alfabet. Ett språk där orden var sig själva nog och inte krävde någon tolkning. Hade han istället skrivit på hebreiska, kanske verken här inne inte alls hade uppfattats som namnlösa. Då hade han istället behövt använda ordet davar när han ville skriva ordet för ord. I sin välkända mening: "Och ordet vart kött och tog sin boning ibland oss." Men eftersom de hebreiska orden måste tolkas av sina läsare, kan davar även utläsas som händelse eller objekt. På hebreiska kan alltså ord och objekt vara detsamma. Det är upp till läsaren att tolka. Kanske innebär detta att verken här inte alls är namnlösa. Om ord och objekt är samma, behöver varken ord eller namn stavas. Istället kan de formas av material. Om namn har förmågan att avgränsa, då har objektets form samma egenskap. Linjerna, konturerna och inramningen är även de avgränsningar. Namnskapare. Detta måste då innebära att verken här inne är namn i sig själva, men att de likt ett hebreiskt ord måste tolkas. Att de behöver sina betraktare för att bli till.